Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hej! Grönsakslandet är här igen och Elin, du är tillbaka. Var har du varit?
Jag har varit i Paris och längtat tillbaka nu på slutet. När det började töa så känner man ju att odlingssuget blir outhärdligt.
Det kliar i fingrarna, ja. Det är samma här. Jag längtar verkligen efter att börja odla ordentligt. Och det är fler än jag som har längtat efter dig. Det visar sig att tittar man på vår Facebook-sida så längtar folk efter både dig och mig. Och det är väldigt glatt.
Så himla härligt.
Ja, det är ju superhärligt. Och inte minst har jag en liten fin historia att berätta. Och det är att jag träffade en kvinna på en trädgårdsmässa som berättade för mig att hon har varit utbränd. Hon har drabbats av utmattningsdepression och kunde faktiskt inte göra någonting. Men hon hittade grönsakslandet och har lyssnat lite i taget, sakta, försiktigt, och så har blivit lite bättre. Och jag är så jätteglad för att vi och odling kan bidra till att folk faktiskt mår lite bättre.
Jag blir rörd.
Ja, visst är det härligt. Jag vill hälsa till henne. Jag har tyvärr glömt bort hennes namn. Det har jag hemma uppskrivet. Men stort hjärta.
Alltså verkligen. Det tycker jag också säger så här ganska mycket om, alltså det känns som att så här, hälsa och odling är så enormt tajt sammankopplade.
Mycket.
Min favoritundersökning nästan i världen, förutom den som säger att folk som komposterar är underrepresenterade inom brottsstatistiken, handlar om det här med hälsa och grönska. Du vet den här klassiska undersökningen från ett sjukhus i Pennsylvania tror jag, på 70-talet, där de testade folk på två olika sidor av en korridor i ett sjukhus, där den ena sidan av korridoren hade liksom utsikt mot så en ganska deppig trädunge, men dock en trädunge, och den andra sidan av korridoren hade utsikt mot en stenvägg. Och att man upptäckte att de som var på den deppiga trädungesidan tillfrisknade snabbare, hade mindre ont, bad om mindre medicin och bara rapporterade liksom en bättre hälsa. Tack vare en dunge.
Ja, men grönt är bra för själen. Jag har precis läst en bok av Eva Robild som kom ut här nu i våras. Alltså hon kom inte ut utan hennes bok kom ut. Och där hon skriver just det här hur bra det gröna livet är för oss människor. Och att jorden, ja det visste vi också, att när man håller på med jord så frigörs bakterier som vi andas in som är otroligt hälsosamma för att de triggar må bra hormonet serotonin.
Just det. Nu är vi i en stadsmiljö här också. Det kommer att gå lite folk förbi här under tiden.
Berätta, var är vi? Hallå, precis. Var är jag?
Exakt, vart är vi på väg? Jag tycker det är så intressant för det här kopplar ihop med allting som vi pratar med nu. Vi är i en stad, vi är i Stockholm, i en ganska lite betongig del av Stockholm. På ett tak.
På Östermalm.
På Östermalm. Och tittar ut över en ganska ambitiös odling. Mm. Hit blev jag bjuden i höstas av ett företag som heter Be Urban. Som liksom hade en första liten, vad säger man, bandklipparceremoni.
Sneak peek.
Ja, en sneak peek på det som skulle komma här. Där man ska liksom odla upp det här taket helt enkelt. Det är en yta som var underutnyttjad som de bara få utnyttja.
Du, Be Urban, det är den här gruppen av människor som
precis
jobbar för att bina ska få ett nytt liv. I stadsmiljö? Eller i hela miljön? Hela världen?
Nej, men städer har ju visat sig vara ganska bra för bin. Vårt odlingslandskap ute på landet just nu är ju så ofta en monokultur. Mm. Alltså man kan åka genom ett landskap och det blommar intensivt av raps i en vecka, jag vet inte.
Sen blommar det inte alls.
Och sen blommar det inte alls.
Och då finns det ingenstans för bina att hålla till.
Medan i en stadsmiljö så har du privata trädgårdar, du har parker, du har små blomlådor. Och alltså är städer helt, just nu faktiskt ganska bra för bin.
Det
och
då, tror man ju inte.
Exakt. Och då jobbar just Bee Urban med att underlätta för bin och människor att interagera i stadsmiljö. Ja. Typ.
Snyggt.
Nu sammanfattar deras verksamhet ur minnet.
Ja, men det var inte dåligt tycker jag. Det tror jag blir jätteglada för dem.
Ja. Nej, men då tycker jag att det här
handlar om rädda bina.
Rädda bina är hela poängen. Mm. Eller hjälpa bina att hjälpa sig själva i alla fall. Och det här
så är det ju hela tiden med odling och jordar och djur. Och
de har ju det här. De kan det här. Ja. Om vi slutar sabba.
Ja. Stoppa sabbet.
Precis. Och det här taket är då lite av ett experiment. Och jag tycker att det är intressant för att det här är också... De har gjort lite här som vi pratade om i det här... när vi pratade om stadsodling på lite högre nivå. Mm. Alltså stadsbruk, stadsjordbruk. Och här tycker jag att det är intressant för att det är liksom en restaurang bland annat som har gått in och samarbetat med det här företaget för att odla upp det här taket.
Och den restaurangen ligger här under, va?
Precis.
Så de odlar, snacka om närodlat.
Exakt. Och det, liksom, det ger ju värde för alla inblandade. Ja, ja. Och det tycker jag gör så mer.
Men berätta, hur är det uppbyggt här nu? Kan du beskriva det här? Jag ser ju, men lyssnarna gör ju inte det.
Det här är ju då ett stort platt tak med många olika, inte biotoper, men många olika odlingsdjup. Där planen är att man ska experimentera dels med liksom ett lite kargare, alltså tak, vad heter det, grönt takodling.
Ja, det är en bädd här med taklök.
Precis, där det är liksom ett väldigt tunt lager substrat / jord. Och även istället för djupbäddar, högbäddar, alltså vallar.
Mm, de är jättefina, de är nog nästan 50 cm, va?
Precis, med massa, man ser liksom att det är väldigt mycket blandade grejer här. Mm. Det är lite kolbitar och vanlig jord och det är lite halm. Och här sticker det upp någonting också.
Mm. Är det piplök?
Jag skulle
gissa. Det är något perenn.
Det är något perenn, någon form av perennlök. Vi säger piplök.
Ja. Jag ska berätta att jag vet inte, jag tjuvsmakade på ett blad. men det är nog piplök.
Var det lökigt?
Det var lite lökigt, ja.
Och i de lite högre bäddarna så planerar man att ha grönsaker just. Mm. Och sen så hoppas man kunna plantera riktiga träd också. Det här kommer att vara ett experiment.
Oj, men hur går det med taket?
Exakt. Hur går det med taket? Vända ordning.
Då ska jag berätta en liten träd- och takhistoria. Där jag bor i bostadsrättsföreningen på Södermalm, en bit härifrån. Mm. Där hade vi ett vackert glanskörsbär på innergården. Och innergården är taket till garaget. Vi var tvungna att ta bort det för att det kröp ner i betongen, rötterna.
Åh nej!
Jo, det var tråkigt.
Och hur vet man sånt här? Hur tar man reda på sånt
här? Man kanske får odla i kruka.
Ja, odla i kruka. Oroar du dig någonsin för bärighet när det kommer till att anlägga den här typen av trädgårdar på tak?
Jag tycker att det måste vara ett av problemen med takodlingar. Men det är klart att det innan man börjar odla på ett tak så måste man ju
kolla.
Försöka förstå och kolla hur mycket kan det där bära. Samtidigt som vi lever i ett land där det vräker ner snö med jämna mellanrum som sen smälter och rinner av. Så att i princip borde ju husen vara byggda för att tåla
tyngd
och även ha planerad avrinning.
Ja.
Så kan man ju tro i alla fall.
Ja.
Men hur ska man kolla då, tror du? Alltså, att det verkligen håller? Så att det taket rasar in.
Ja, jag tycker det är en superbra fråga.
Hallå, kom en gurka i huvudet när man sitter och äter.
Om det är någon där ute som jobbar med bärighet eller på någon form av stadsbyggnadskontor så får man supergärna gå in på våran Facebook-sida eller mejla till oss och berätta, hur mäter man bärighet? Hur tar man reda? Man vill ju maxa. Man vill ju ha så mycket grejer som möjligt.
Exakt. Jag har ett favoritställe som jag längtar till och det är en stadsodling i Köpenhamn. Mm. Och när man läser på om den, jag har inte varit där ännu, men jag ska dit. Så när de öste på alltså det är inte några små säckar med jord från livsmedelsbutiken utan 110 ton jord på ett tak.
Ja.
Och då måste man ju veta att det håller.
Verkligen. Men en sak som jag har tagit reda på lite saker om är ju det här med jord är ju inte det enda substratet man kan odla i. Minns du att vi pratade om i vintras, i våras, om att jag har råkat få ett nytt litet intresse som handlar om krukväxter?
Ja, det vet jag.
Detta intresse försöker jag nu så gott det går att inte låta gå överstyr. Ja. Men jag har redan köpt på mig frön till...
Nu kommer ett konstigt frö. Någonting från Thompson and Morgan, World Garden. Vad är det för någonting? Det ser ut som små seriefigurer som sticker upp på bilden här.
Precis. Det är flugtrumpeter.
Flugtrumpeter. Sara det är köttätande växter.
Exakt. Och det här är ju då en väldigt exotisk växt som man kan dra upp från frö, men som är lite kinkig och som vill ha en väldigt, väldigt speciell jordblandning.
Mm-hmm.
Och det som alla säger är att man ska använda torv. Och sen så vill man inte gärna vara med och förstöra torvmossar i Estland.
Nej.
Eller på andra ställen där de vill ha sin torv och behöver sin torv.
Mm. Eftersom torv är en ändlig resurs. Det
exakt,
har vi pratat om.
Precis.
Torkar ur också.
Precis. Mm. Och då har jag upptäckt kokosfiber.
La la la! Det har jag också.
Berätta. Ska jag börja?
Ja, börja.
Nej, men okej. Så kokosfiber vet jag väldigt lite om. Men den väger inte så mycket och den håller enormt mycket vatten på samma sätt som torv. Och den går... Om man vill odla flugtrumpet så kan man använda kokosfiber och sand. Jaha. Till exempel. Men om man vill odla någonting annat så kan man ha kokosfiber och jord och få en mycket lägre vikt.
Aha.
Än om man har
precis,
bara jord hela vägen.
Kokosfibret väger ingenting. Men jag har också odlat, jag har faktiskt sått mina kronärtskockor i kokosfiber i år.
Och hur känns de hittills?
De känns fina tycker jag.
Ja.
Det är väldigt lätta krukor och jag tycker att, alltså det är ett litet problem tycker jag. Jag tycker de håller fukten lite för bra för att det är väldigt fuktigt.
Det blir nästan blött.
Ja, och om någon annan är där och vattnar typ... Ni vet vem, han som jag bor med. Då vattnar han så förbannat mycket. Mm. Så att då blir det lite för blött. Så då ruttnar de faktiskt, de små rötterna. Och då, så det är några som har fått, som har rykt.
Att man så Lenny vattnar.
Va?
Med som människor. Att man bara, jag vill krama och krama och krama.
Ja, precis.
ja, nej men precis. Men kokosfiber som är i en blandning med jord på ett tak skulle kunna göra ens krukor lite lättare. Och... I år när vi...
Även balkonger.
Och på balkonger. Ja. Och i år när vi går in i en sommar där stora delar av Sverige förmodligen kommer att drabbas av vattenbrist. Mm. Så tycker jag att det är en bra idé att börja experimentera med det här som ett täckmaterial. I Paris där jag precis kom ifrån så täckodlar man ju alla parker nu. Som standard. Ja. Precis efter jul så luktade det julgran i hela Paris för att de flisar upp, man lämnar in sin julgran på parken och så flisar de upp granen på plats och använder den som täckmaterial i sina bäddar och runt träden.
Det är ju fantastiskt.
Visst är det?
Alltså det är ju det här gamla vanliga, inget som växer i trädgården eller i odlingarna ska någonsin lämna den.
Nej. Precis, ingenting tillkommer, ingenting försvinner.
Nej.
Och det ska man försöka jobba med.
Precis. Har jag pratat om det här tidigare, men det är väldigt angeläget för mig att få säga en gång till i så fall. Så här års så är ju folk ute som dårar i sina villaträdgårdar, framförallt på de här små, lite mindre trädgårdarna. Ofta är det män som vill ha gröna, fina gräsmattor som inte står ut med att det är lite skrufsigt och skräpigt på tomten. Så de tvingar sina medmänniskor att vara där ute i trädgården och sopa och rensa och kratta. Och så samlar man ihop allt löv och skrufs och växtrester och gammalt ris och grenar. Stoppar det i plastsäckar som man trycker proppfulla. Sen hyr man sig ett släp. Så sätter man plastsäckarna med trädgårdsskrufset på släpet, kör till återvinningsstationen, lämnar det på återvinningen. Och när man ändå har hyrt släpet, då passar man på att åka förbi trädgårdshandeln för att köpa, vadå? Lite jord, lite gödsel och kompost. Mm. Den kompost som man just har varit och kastat.
Det här är ju, vi sitter och fnittrar och säger, gud herregud. Mm. Men, och det här, jag känner ju, jag har släktingar som de åker inte iväg med det, men bränner upp.
Ja, men jag känner jättemånga som gör så.
Och det är så här, det är lätt när man väl älskar att kompostera. Att kompostera.
Mm.
Jag skulle vilja att vi hittar motivation för de som inte älskar att kompostera. Att kompostera.
Jag tror att det handlar mycket om att stå ut med att det faktiskt ligger en hög med växtmaterial i en hörna av trädgården. Mm. Och att man kanske, om man inte står ut med att se den, att man bygger någon liten, man kanske placerar lite buskar runt omkring eller någon liten anläggning av något fint plank och en gunga eller vad, 17, vad som helst. Det behöver inte ligga mitt framför uteplatsen.
Men precis.
Ta ett hörn av trädgården, rama in det på ett trevligt vis, och då kan man även ha annat skit där, som gamla plastsäckar och behållare och allt sånt där som man inte vill se.
Och för folk där ute som är, tycker om den tekniska biten av odling, som jag ju också gör, så kan jag tipsa om en spännande grej som kallas för en jordglob som jag har. Som är en kompost som liksom egentligen bara är en kompost, men den ser lite fräck och fräsig ut. Och det här är alltså en kompostbehållare med en liten luftspalt i, och den ska kunna göra jord på ultrasnabbt. Och den har liksom ett litet avrinningssåll i botten, och den är delad i tre delar. Så att dels så kan man öppna locket och stoppa i grejer uppifrån. Mm. Och dels så kan man öppna den på mitten, lyfta av det översta icke-nedbrutna, ta ut det fina understa och så börja om på nytt. Liksom.
Det är som en liten, typ som en masskompost.
Exakt, precis.
Det fina jorden faller ner i botten.
Precis. Så för de som liksom gillar ordning och reda och vill vara väldigt effektiva och tycker om när det är lite tekniskt och kul, testa en jordglob. Det kan bli roligt.
Är den dyr?
Jag tror att den kan vara dyr om man köper en ny.
Du köpte begagnat.
Ja, jag köpte
den. Det var någon som hade tröttnat på
exakt,
den.
Precis.
Men alltså, jag tycker vi landar alltid på komposten. Mm. Vi landar i bokashi och vi landar i jorden. Mm. Har du sett Sista skörden som nu gick nu på Sveriges Television?
Nej, jag kan inte.
För att?
För det känns för läskigt. Jag orkar inte.
Det är en entimmesfilm gjord av Tina Marie Kviberg som också gjorde den här bieffekten. Du vet, den som fick oss att få upp ögonen för hur viktigt det är att vi skapar miljöer så att våra bin överlever. Mm. Hon har nu gjort den här filmen om jord. Och att vi faktiskt är på väg att utarma jorden. Att jorden är en ändlig resurs. Och att vi måste vara jäkligt rädda om den. Mm. Jag tycker att det är läskigt. Ja, men om vi ser den och får upp ögonen på samma sätt som bieffekten gjorde med oss och bina. Så tror jag ändå att då får vi en bild av hur vi inte vill ha det.
Mm.
Grejen är när man inte vet. Det är väl ingen som vet att det inte finns så himla mycket jord att odla på. Vi har ju hur mycket mark som helst. Mm. Inte minst här, tänker man. Fast här bygger vi ju sönder våra odlingsjordar.
Mm.
Man bygger...
Vi har en grävskopa i bakgrunden här nu.
Den där jäken, den ska jag jaga. Den förstör maskarna i jorden. Nej, men vi bygger ju faktiskt sönder våra odlingsjordar. Dels så jordbruket i sig, att vi gräver och gräver och gräver
och
odlar och plöjer och odlar monokulturer. Då får inte jorden möjlighet att hjälpa sig själv.
Nej.
Man tar död på allt mikroliv, alla maskar. Och sen så gör vi också så att vi bygger stora köpcentrum på fin odlingsjord.
Mm. Hemskt.
Det är tokigt.
Tokigt?
Galet. Mm. Det var bara det jag ville kasta in en liten skrämsel.
Bra.
Lapp här.
Vem älskar inte lite skrämselpropaganda på morgonen?
Nej, men det är viktigt, att tänka över vad vi gör med vår jord. Och men, då kan vi själva kompostera.
Precis. Och då tycker jag att det är intressant också just när man är i stadsmiljön och att det finns människor som med väldigt små medel faktiskt gör motstånd mot det här. Mm. Har du några favoritstadsodlare?
Ja, min favorit... Det är ju alltid där man är. Men jag har en odling och det är den här i Köpenhamn. Oh. Som jag är så fascinerad av. Den heter Östergro. Den ligger på ett bilhandelstak. Tak där de har en massa bilhandlar. Och det är tre glada entusiaster som startade den där. Och nu är det helt etablerat. De har restaurang på taket och folk vandrar dit. För att både odla och se.
Mm.
Det är ett sånt där bra, lyckosamt projekt som verkligen fungerar.
Glad man blir.
Ja. Du då?
Nej, men jag är väldigt förtjust i han som heter Ron Finley. Ja. Han är med i en film som heter Can You Dig This?
Ja.
Roligt, va?
Jätteroligt.
och han odlar i Los Angeles.
Mm-hmm.
Och specifikt, det finns någonting som heter Parkway. Som är den här, om man ser liksom en amerikansk förort framför sig, så har du det lilla huset, ett litet enplanshus kanske. En liten, liten front garden, en uh-huh. liten, liten trädgård. En ganska bred trottoar, en liten smal stump med trasig gräsmatta där det ofta kanske ligger chipspåsar och står trasiga toalettstolar. Mm. Och sen så har du vägen.
Ja.
Och den lilla stumpen...
Vad dystert alltså, det här är allting.
Den lilla stumpen heter Parkway.
Ja.
Och det var den här delen som Ron Finley fokuserade på. Och var så här... han åkte till sin lokala mataffär som är då i ett lite fattigare område av Los Angeles. Mm. Han åkte till mataffären, hittade inga fina grönsaker och var så här, varför är det på det här sättet? Det som finns i mitt område är spritbutiker, snabbmatskedjor och kiosker.
Mm.
Varför finns det ingen bra mat här? Det är liksom en matöken.
Mm.
Så han var så här, jag sätter några frön i den här lilla stumpen, i den här lilla Parkway-limpan.
Vem äger Parkway-limpan? Är det en allmän historia?
Det är det här som blir intressant. Man har ett ansvar att ta hand om den. Det är staden Los Angeles som äger den. Men som husägare eller liksom boende så har man ett ansvar för att ta hand om den.
Ja, det är ungefär som vi måste hålla rent på trottoarerna. Precis, på vintern. Om man
exakt. Man har någon form av liksom medborgaransvar. Och så länge man låter den vara nerskräpad och förstörd så är det ingen som bryr sig. Men när Ron Finley anlade en stor prunkande trädgård så blev han alltså anmäld till någon form av instans.
Av vem?
Av en anonym granne.
Som inte tyckte att det skulle växa vackra grönsaker där.
Precis. Så han blev anmäld och riskerade till och med fängelse, tror jag. Någon form av vite. Och det här blev en historia. Det här kom till pressen och en politiker i Los Angeles gick in och försökte få de här lagarna ändrade tillsammans med Ron Finley. Och lyckas. De lyckas få lagarna ändrade. Numera får man plantera grönsaker i sin lilla Parkway. Tack vare Ron Finley. Och det finns ett underbart klipp på internet med honom där han pratar om det här. Där en reporter frågar honom. Ser du dig som en underdog? Alltså ser du dig som någon som kommer underifrån och är liksom lite sådär och slår uppåt? Och att han ser helt chockad ut och svarar nej. I'm a superdog. Jag är en superhund.
Ja.
Och så säger hon så här, reporten fortsätter att fråga sig, men alltså du gick ju upp mot en institution på det här sättet. Du gick i clinch med en institution och du vann. Han fortsätter liksom skaka på huvudet och är så här, nej, de gick i clinch med mig.
Ja, det handlar om hur man ser det.
Exakt. Så han är en stor favorit för mig just nu och det tycker jag är jätteinspirerande.
Har folk börjat odla på de här parkerna sen?
Han har liksom, det här området som han kommer ifrån är känt för liksom gängverksamhet och kriminalitet. Så Ron Finley har startat sitt eget lilla gäng som är liksom så mitt emellan ett gäng och ett pyramidspel. Där han med en liten grupp erbjuder sig att komma hem till folk och anlägga trädgårdar hos dem, helt gratis. Aha. Köksträdgårdar. Ja. De kommer hem, gör en bedömning. Kommer du att kunna ta hand om den här? Har du de skills som krävs? Om du inte har det så erbjuder de sig att lära dig.
Mm.
När du har blivit godkänd så anlägger de den här trädgården helt gratis. Mot ett löfte att du, nästa gång det behövs anläggas en trädgård, följer med och hjälper till. Så för varje trädgård som anläggs får man en ny gängmedlem i sitt... Det är lite hetsiga träningspersoner här som hojtar i bakgrunden.
Det är en kvinna här som leder en lunchgrupp med stadsbor. De borde egentligen gå ut och gräva någonting istället för att springa här i sina rosa träningströjor. Nej, de får, klart de får träna.
Titta vilken fin liten gräsmatta de har fått att träna på. Nej, men så Ron har liksom löst det här och han kallar sig också för en gangster gardener. Eller gangsta med ett A på slutet. Ja. Och anledningen till att han ser sig själv som en gangsta är för att han ser liksom hur ett stort främmande gäng kom in i hans område. Alltså till exempel snabbmatskedjorna kom in i hans område och hotade hans säkerhet och hans hälsa.
Ja.
Och bestämde sig för att göra motstånd. Och då gör han det med en spade. Så därför ser han sig som en gangsta gardener.
Det är ju jättefint.
Visst är det fint?
Så får han med sig ett gäng.
Jag blir nästan lite så här darrig på
rösten. Man blir nästan lite så här, man tror att de går omkring med skinnvästar och spade här.
Han ser cool ut. Han ser grym ut. Ja, får jag dela med mig av en historia till ifrån Ron Finleys värld? Som handlar om en kvinna i hans område som var rädd för att gå ut. Hon bodde precis vid en basketplan som var liksom väldigt lite övertagen av hoodies, killar i huvtröja som ser ut att inte ha något gott i kikaren när hon sitter inne i sitt lilla köksfönster och tittar ut. Så hon vågade inte gå ut på kvällen på sin egen liksom, i sitt eget område. Och så kom Ron och hans gäng dit, anlade 12 stycken små odlingslådor, alltså ingenting extremt utan bara 12 odlingslådor. Och plötsligen så förändrades hennes liv. Hon är en kvinna liksom som har flyttat in från amerikanska södern, som hade en massa odlingskunskap, som när hon kommer till stadsdjungeln blir värdelös. För där finns det ingen odling.
Nej.
Och när de här odlingslådorna dök upp så blir hon liksom plötsligen områdets matriark. Mm. Den kunniga personen som har värde och har en massa kunskap som andra människor är intresserade av.
Fantastiskt.
Jag tycker det här är så bra också, för att jag menar om vi så här sätter det i ett sammanhang där vi själva befinner oss. Vi har ju liksom, det kommer en massa nya människor till Sverige från agrara områden som sitter på en massa odlingskunskap. Och det här är liksom ett sätt att skörda den kunskapen, att liksom ge människor ett värde och låta människor dela med sig av sin kunskap.
Mm. Precis, det handlar om kunskap och inspiration, gemenskap och mat.
Ja, och mat. Och sen så får man en god middag på det. Liksom.
Ja, precis. Att det handlar, alltså det tycker jag blir mer och mer när man odlar. Och det blir nog väldigt, väldigt tydligt i stadsodlingar att det handlar inte bara om mig och vad jag ska äta.
Nej.
Utan mycket, mycket mer om vad jag kan göra tillsammans med andra.
Verkligen. Och det här är ju också, tycker jag, roligt. Om man jämför gröna, alltså för ofta så tycker man ju att så här, att anlägga en trädgård är som en stor investering och att det kostar massa pengar och så strävar folk emot det. Men det har visat sig att gröna ytor i underhåll och i anläggning faktiskt är billigare än det man kallar för gråa ytor. Alltså asfalteringar eller bara lägga igen saker med plattor. Så man tjänar, om man är smart från början så vill man ju att anlägga gröna ytor istället för gråa redan från början. Mm. Men att även i förlängningen, att man anlägger en grön yta så spar man faktiskt på underhåll. Man får inte samma typ av skador, man får inte översvämningar till exempel, avrinningen av, heter det gråvatten i städer?
Dagvatten.
Eller dagvatten. Ja. Avrinningen av dagvatten blir mycket mindre, vilket gör att man liksom slipper massa katastrofer när det blir översvämningar.
Mm.
Temperaturerna sjunker och återigen hälsan, alltså pengarna man sparar på att människor till exempel inte blir utbrända om de får glo på lite grönt då och då.
Och gå ut och peta i det.
Exakt. Och jag menar nu, jag säger inte såklart att så här, nu ska vi köra på som det är och lägga lite grönt och sen så behöver inte folk bli utbrända, utan det är så, man behöver ju såklart ta det lugnt också.
Absolut.
Men, det här
men
är en del.
Att man tar med det i stadsplaneringen.
Exakt,
när man bygger nytt.
Precis.
När man bygger nya områden.
Yeah.
Där har vi också en sak till som behöver tas med när man bygger nytt. Och det är att när man odlar så behöver man förvara. Att man också bygger in förvaringsutrymmen i nya hus.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vad har du här?
Det här är alltså en av de mest hypade grönsakerna just nu, skulle jag säga. Den som heter, på engelska heter den Chinese Red Meat Radish.
Och vad är det?
Vattenmelonradisa brukar jag kalla den på svenska.
Och hur smakar den som det låter?
Exakt. Det är alltså en liten daikon eller en liten rättika,
ja,
som är rund och grön på utsidan.
Ja.
Som en vattenmelon och knallröd inuti och som har liksom nästan lite en frisk sötma.
Mm.
Och så hyvlar du den tunt och har den på en vårsallad tillsammans med kanske lite så här tunt riven eller finriven pecorino romana.
Eller oj, min, oh, nu blir jag hungrig.
Min nya favoritost, ricotta salata. Som är, du vet, ricotta som är den här färska, nästan lite smaklösa,
som en
vita,
deg nästan.
Exakt,
en
vit färskost på, ja, getmjölk tror jag. Ricotta salata är alltså en...
Eller vanlig mjölk också, cool.
Ja, säkert komjölk. Ricotta salata är liksom en salt lagrad version på ricotta. Mm. Så att den får liksom en liten mer, nästan, inte rökig, men liksom en kraftigare smak.
Mm.
Och så funkar jättebra att riva på en sallad med bara alla vårgrönsaker du hittar.
Oj, vad
gott. Och så lite trevlig olivolja på. Ja. Kanske en
rostad
kikärt. Den
har du fått hit från USA. Hur fick du hit den då?
Mm. Utan att peka finger åt någon så var det en kompis till mig som var på besök i Los Angeles. Så jag beställde från en amerikansk fröfirma, Baker Creek Heirloom Seeds. Och var tvungen att be dem om speedy shipment, extra snabb shipping för att de skulle hinna till min kompis som var tillfälligt hälsade på i Los Angeles. De satte min order högst upp på listan. Skickade fröerna typ över natten. De hann fram till min kompis som packade dem i sin väska. Checkade in dem, flög hem till Sverige och gav dem till mig.
Och hur ligger det till? Vi har pratat om det förr. Får man ta in frön från USA?
Min känsla är, det här är ju knepigt. Min känsla är att det är en handelslag som, ja, förhindrar det här. Sen finns det ju såklart frön som är invasiva och svartlistade av Naturskyddsverket.
Typ parkslide.
Parkslide och skunkkalla tyvärr nu också, som är så himla fin tycker,
jaha,
jag. Och lupiner tror jag också.
Luktar skunkkalla skunk?
Nej, jag tror mer att den är att den växer i en väldigt, väldigt så här kärrig... I och för sig, alla som heter skunk brukar ju lukta. Mm. Men jag har sett den i växa i miljöer där det är svårt att avgöra om det är den som luktar eller...
Eller om det är kärrigt.
Ja, exakt.
Okej, okay, gå vidare.
Min känsla är att det är en handelslag som förhindrar att vi får ta in fröer på det här sättet. Fröer är olagliga att handla med. Även
men
som,
man får fortfarande ge bort...
Jag tror att den här hemska, hemska fröförordningen i EU som sa att man inte ens fick ge, att eftersom att den inte gick igenom så får man nu ge människor frö. Ja.
Jag fick av Stefan Sundström ett roligt litet fröpaket som han... Jag träffade honom på ett föredrag där jag var, där jag var och pratade. Och då var han där och lyssnade och det var ju också otroligt glatt. Honom som man gärna själv vill lyssna på.
Verkligen.
Han var där och hade med sig frön till en vit tomat. Och dessa frön hade kommit resande till Sverige med hjälp av, nu ska vi se, basisten i Weeping Willows. Det är roligt.
Ja. Rock i rabatten.
Ja, sådana frön gillar man att ha.
Verkligen. Ja. Det är ju dokumentation när man samlar frö är ju superviktigt.
Mm.
Nu när det känns som att så här, intresset för att spara sitt eget frö blir större.
Mm.
Dokumentation, skriv ner, fota, kom ihåg, allting.
För det är då man kan sitta och säga såna här saker.
Precis,
till varandra.
Exakt.
Jag har minsann frön från... Jag har också frön till Linnea Tagetes från en jättegullig fotograf på TV4.
Linnea Tagetes, som ju var föreningen Sesams mest efterfrågade frö förra året, tror jag.
Va? Och det har jag hemma.
Alltså det är ett fantastiskt frö.
Ner med dem bara, ner med dem.
Älskar Linnea Tagetes.
Mm, de är vackra.
Det är alltså den finaste tagetesen.
Flikig blomma.
Flikig, och även att den, har du tänkt på att så här, färgen är liksom som den allra mest så här, djuprött, sammetsaktiga. Liksom. Kronbladen är helt... Jag kan bara sitta och stirra på den.
Och det är som man kan titta in i.
Ja.
Och så hamnar man i en annan värld.
Och det är så roligt också för att tagetes som har kanske rykte om sig att vara lite så här, prudentlig. Typ. Ja. Och sen så kommer den här Linnea tagetesen och bara ser ut som en vilding.
Alltså tagetes överhuvudtaget har ju gått, tycker jag, från tantblomma till trendväxt.
Håller med.
Bra, går att äta också.
Ja.
Men du, vad har du mer här i fröväg?
I fröväg så har jag också den här.
En liten knubbig morot.
Exakt. Oxhjärta morot. Som, jag har aldrig lyckats med morot. Detta är inte en stolthet. Men jag har aldrig lyckats med morötter. Och jag har alltid
Varför?
Haft...
Vad händer med dem?
De kommer framförallt inte upp. Och om de kommer upp så är de helt, Dr. Moreau...
Helt missformade.
Missformade. Mm. Det ser liksom ut som någon sorts Frankenstein-morot.
Mm. Sådana här som man kan ta bild på och skicka in till lokaltidningar.
Exakt,
så
precis.
Publicerad.
Och så här, om de kanske hade varit så lite mer livskraftiga, vilket de inte är. Mm. Och det här, den här oxhjärtamoroten ska vara då specifikt bra om man har lite lerig och stenig jord. För istället för att bli lång och slank så blir den kort och tjock. Blir som en liten knubbig.
Men då behöver man kanske inte ha så djup jord.
Exakt.
Heller. Passar bra på en takodling.
Verkligen.
Kanske.
Bra. Och sen så har jag också den här Glass Gem. Den som jag tror kanske heter... Det är en majs som jag tror heter kanske Painted Mountain. Det är alltså en regnbågsmajs.
Mm. Det är en bild på den. Den är helt fantastisk.
Ja, den är faktiskt vacker. Helt sjuk. Och den, både du och jag har ju haft, det har varit utmanande att odla majs.
Mm.
Men jag försöker igen.
Ja, jag kommer också försöka i år.
Bra.
Det är dags att så nu.
Mm. Mm.
Jag har brukat så för tidigt. Jag tror att det är det som har varit mitt dilemma. Att
jag var för de blir rangliga.
Ja, det blir inte bra. Och nu ska du jaga iväg härifrån. För du ska ta dina nyinförskaffade frön och dra iväg till ditt älskade torp.
Ja.
Som du inte har sett på ett tag. För du har varit bortrest.
Exakt.
Längtar du?
Alltså jag längtar så mycket. Jag längtar så mycket. Och jag har fått min tvättgryta.
Nej, har den kommit fram? Bra!
Efter...
Med bistånd från olika människor.
Ja, för en hel grupp människor. Det här har ju varit en thriller i 10 delar som utspelat sig under 2 års tid. Att jag ska få en tvättgryta till torpet.
Tvättgrytan från Bromölla har nu landat i Sörmland.
Precis. Så nu kommer jag kunna tvätta mig.
Vad bra!
Nu behöver jag aldrig mer återvända till civilisationen.
Har du vatten på torpet då?
Ja, men vi hoppas på att få lite vatten i år. Men sen så, jag menar, jag tycker att vi startar en täckodlingsutmaning redan nu.
Ja, berätta.
Det kommer att bli vattenbrist i Sverige i sommar.
Ja.
Så låt oss alla täckodla. Mm. I alla fall på en del av trädgården. Börja med en liten del.
Mm. Och ingenting som växer i trädgården ska någonsin lämna den. Allting som går att lägga på olika odlingsbäddar ska läggas där på. För då får maskarna, våra underbara jobbarkompisar i jorden, någonting att jobba med. Vi hindrar också jorden från att avdunsta
vatten,
vilket innebär att då kanske vi inte frestar på den här grundvattennivån.
Exakt.
Som redan är låg nog.
Och så håller man tillbaka lite ogräs.
Ja.
Så, nu drar jag till torps.
Det gör du rätt i. Jag ska också göra det, fast jag väntar till imorgon.
Okay.
Men då du.
Lycka till.
Sköna maj, välkommen. Tack för idag. Det här var Grönsakslandet. Bella Linde heter jag.
Elin Unnes heter jag.
Och vår producent heter Estrid Bengtsdotter.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen,
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.